Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sabina Dumba. Ja, artisten som har tagit Sverige med storm, världen med storm. Hon spelas väl över hela världen just nu. Not too young to know what love is. Ja, alla har vi hört hennes låtar, men alla kanske inte riktigt känner henne på djupet. För hon är väl rätt skyddad medialt, skulle jag väl kanske vilja säga. Underbar tjej i alla fall. Jag känner henne sedan innan. Vi brukar inte sitta ner och prata på det här sättet som vi gör nu. Det ska bli otroligt spännande. Jag tycker att hon är väldigt så här, auktoritär, och jag är lite svårt för auktoritära människor. Så jag hoppas att hon är snäll mot mig. Men ja, det här kommer säkert gå alldeles bra. Det är skittidigt på morgonen, jag är skittrött. Jag hoppas att jag inte somnar, jag hoppas att hon inte går ut därifrån. Jag tror vi kommer prata om kristendom, homosexualitet, Uganda och sådär. Här kommer i alla fall min intervju med Sabina Dumba i ett samtal som inte hade några gränser. Känner du redo?
Ja.
God morgon, Sabina!
God morgon.
Vi träffas ju ändå hyfsat mycket. Mm. Någon sådär gång i veckan, typ. Kanske i snitt. Två gånger förra veckan. Två gånger den här veckan minst. Ja. Ja. Och jag hörde skratta väldigt ofta, har jag kommit fram till. Men jag hörde väldigt sällan gapskratta.
Fast det gör jag nog sällan.
Ja. Alltså. Så därför tänker jag att vi ska börja den här intervjun med att du ska bara såhär, gapskratta.
Men fast det kan jag inte göra.
Jo, vi skrattar tillsammans på tre. Ett, två, tre. Hur kan du? Det ser lite läskigt ut när du skrattar så där mycket. Varför tror du...
Det är nu jag går ut
och, i studion.
Ja, och stänger, slänger igen här.
Oj, om du tyckte det där var en jobbig grej, då vet du inte riktigt vad som väntar, tror jag. Det känns som att du har så här mycket, vad heter det? Bam! Vad fan kallar man det?
Jag vet inte.
Pond, attityd.
Attityd, du får utveckla det där.
Ja, men det känns som du kan shut one down pretty hard from a rooftop building.
Nej, fast okay, men det kanske är bra. Det kanske ska vara så.
Ja, men okej, så här, don't fuck with me attityd. Medan jag kanske har lite mer av en please fuck with me attityd.
Ja, alltså jo, om man ställer oss två bredvid varandra, så är det ju nog så. Absolut. Men rent allmänt så tror jag inte att jag är så mycket don't fuck with me. Alltså så.
Men vadå? Du menar att jag verkligen inte har en don't fuck with me attityd?
Du sa ju att det är please fuck me.
Ja, men det är bara för jag vill lycka. Skitsamma. Vi måste börja med att prata om effortless.
Okej.
Okay. Jag har ju aldrig varit en relation.
Aldrig?
Nej, vilket är helt sjukt. Jag vet, vi behöver inte prata om det. Men den här texten handlar om hur en relation ska vara. Eller?
Mm, hur det ska vara och det ska vara, det kan man inte säga. Men...
Okej, okay, men jag tycker att den här låten är väldigt bra. Och att texten är väldigt bra. För jag tycker den beskriver lite vad liksom saker handlar om.
Mm.
Vad handlar effortless om för dig?
Rickard, min pojkvän.
Mm. Och är det så här er relation är?
Ja, eller så det var åtminstone så det var då när jag skrev den.
Ja. Det handlar liksom att i en relation så är det så lätt som man inte behöver anstränga sig. Liksom.
Ja, eller lite så här. Tjafsa och bråka och liksom sånt, det gör man ju.
Ja.
När man är, alltså när man är tillsammans med någon. Men det är liksom oftast bra mer än vad det är dåligt.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Och när det är dåligt så är det inte så jobbigt, för att man vet att det är ju så himla bra annars.
Vad bråkar du och din kille om?
Ja, men, alltså nu för tiden så är det bara så här disk.
Aha.
Alltså, gud Sabina, vad du är stökig. Alltså,
vad är det största bråken ni har haft?
Fast alltså, det börjar oftast där.
Med disken?
Ja, men typ.
Och sen bara ballar ur.
Ja.
Men är det inte, bara så här en fråga, är det inte lättare att bara diska än att börja bråka om disken? Jag tänker ta mindre energi att diska än att bråka om disken.
Jo, jo, absolut. Men jag tror att ena gången så är det jag som klagar på honom, andra gången är det han som klagar på mig. Alltså, det blir så, det är en sån här grej.
Vem är det drama queen av er två?
Jag vet inte. Jag tycker inte att jag är så drama. Men jag är väldigt, nej, men jag är väldigt känslig, men jag är inte drama liksom.
Ja. Okay. Vem blir oftast arg av er två?
Jag blir sällan arg på honom.
Mm.
Han blir nog sällan arg på mig. Du blir sällan, man blir typ småirriterad.
Vem är mest romantisk av er två?
Båda, tror jag.
Så ni är lika på alla plan här? Det finns ingen som... Vem köpte senast blommor till den andra?
Har nog aldrig gjort.
Okay. Vem överraskade den senast den andra med någonting? Kärleksfullt.
Gud, vad hemska är som inte kommer ihåg där. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Båda gör ju det. Fast lite så här.
Pö om pö.
Ja, men exakt.
Vi går till din uppväxt.
Mm.
1994 föddes du i Sverige.
Ja.
På Södersjukhuset.
Mm.
Din familj bodde i Fisksätra.
Mm.
Men dina föräldrar kommer från Uganda.
Mm.
Ah, har inte jag bra...
Jo, det finns inte så mycket att säga nu.
Nej. Hur många syskon har du?
7.
Det är många, många syskon.
Det är väldigt många, många syskon.
Är du äldst eller yngst?
Jag har 5 äldre, 2 yngre.
Mm. Vem var du i liksom din syskonskara?
Du menar liksom som person? Eller vad menar du?
Ja, bland mina syskon är jag, min bror liksom den ansvarsfulla. Min syster bestämmer och jag kanske är upptågsmakaren.
Mm. Alltså, det är ju en liten fördel att ha äldre syskon. För att det känns som att en förälder är oftast väldigt, väldigt hård med de första barnen. Och sen så släpper de lite efter ett tag. Men jag är typ halvsladdis-ish. Min närmaste syster är 6 år äldre än mig.
Du har ju 2 yngre också.
Ja, men jag menar, min lilla syster är 6 år yngre än mig.
Oj!
Och min lillebrorsa fyllde 7 häromdagen.
Oj!
Mm. Men... Och äldsta är 34.
Är alla helt syskon?
Nej.
Nej.
Det är de inte. Min lillebrorsa är ju... Har hicka.
Jag fick hicka.
Gullis. Mm. Min lillebror är son till min pappa och hans fru.
Mm.
Så. Men skitsamma.
Din lilla syster, är det din mammas?
Ja.
Ja.
Precis. Så jag var nog... Jag fick göra lite som jag kände för att göra. Alltså till exempel, då menar jag i liksom... Hade min stora syster när hon var 10 frågat, kan jag få börja på fotboll? Så kanske hon inte hade fått det. Alltså, bara, eller så här, kan jag få... Det var mycket mer nej för dem och lite mer ja för mig. Liksom, när jag växte upp. Och jag var ganska mycket så här, egen. Alltså, jag gjorde ganska mycket saker själv. Jag hade mina egna, jag hade inte så mycket med mina syskon att göra på det sättet, förutom att det var mina syskon.
Hur fri fick du vara? Fick du gå ut och supa? Fick du gå ut och...
Men jag gjorde nog inte det. Alltså, så här, det var inte... Jag har liksom inte många stories där jag bara, jag söp fett. Alltså, så.
Minns du din alkoholdebut?
Absolut.
Hur gammal var du då?
14-15. Mm. Tror jag. Och det var ju så här, min kompis hade en lokalfest i Alby, tror jag.
Mm.
Hon fyllde år, 15 eller 16, eller vad hon fyllde. Jag tror att det var typ så här första gången jag faktiskt var på en sån fest. Och du vet, det var fest.
Mm.
Och så minns jag... Det var väldigt mycket så att dricka vodka då.
Mm.
Och jag avskyr vodka. Jag tycker det är så vidrigt för att det var liksom det man drack då.
Mm.
Och jag minns att jag drack och bara... Oj, det här var ju lite kul. Jag kände mig lite full liksom.
Mm.
Men jag söp mig liksom aldrig... så full, utan jag blev bara lite full och jag hade väldigt kul och så här.
Det var ingen fjortisfylla?
Liksom. Nej.
Nej. Har du någonsin spytt för att du har varit så full?
100%.
Mm. Och när var liksom, gjorde du det i tonåren också? Eller kom det liksom med de äldre dagarna?
Alltså jag tror att gjorde det i tonåren så gjorde jag väl det för att jag så här, nu måste jag spy.
Ja.
För att jag känner att jag måste få ur det. Inte liksom att man bara...
Men, okay. Men är du en sån här person som blir så full att du får minnesluckor, eller blir du en sån person som spyr innan du får minnesluckor?
Jag är en sån där som det är lite varken eller. Jag, min kropp, blir jag för full så stänger typ min kropp av. Alltså jag blir liksom, det går inte. Jag blir trött. Eller jag, det är för, jag har liksom, eller jag har nog lärt mig mina varningssignaler väldigt tydligt. Att, så att, okej, nu har jag druckit. Nu känner jag att jag börjar bli trött. Jag vet om att det inte kommer hjälpa att ta den här shotten. Så att jag skiter i det och så blir jag för trött. Och så, eller så liksom, man märker att jag sitter ner med en drink i handen. Då är det fan dags för mig att dra hem.
Duktigt ansvarstagande så här.
Ja, men det har varit det har, men det känns som att det har varit så många gånger där man liksom bara kört på fast man egentligen inte ska, och det har bara inte blivit så kul.
Men du berättade att din pappa hade ett nytt barn med en kvinna och att din mamma hade ett nytt barn med en annan man. Du antar att dina föräldrar är skilda
100%.
Ja, annars får de
aldrig varit ens gifta.
Har de inte?
Nej.
Men de har 5 barn ihop.
Nej. Jag har, när min mamma och pappa träffades så hade min mamma hade 4 barn, min pappa hade en dotter. Så kom jag.
Och sen kom du? All right. Och då var alla mycket äldre. Hur träffades dina föräldrar?
Inte en blivit. Eller, jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror, om jag minns rätt, det här kan ju inte alls, det kanske inte stämmer. Nej. Men jag tror att min pappa kom till Sverige ganska långt före min mamma, tror jag. För de träffades här i Sverige. Och de träffades väl för att de hade någon, så här, någon form av gathering en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Alltså så här, flera ugandier som precis hade kommit bara för att socialisera sig och prata om. Så här, jag vet inte.
Ja. Men alla dina syskor, de födda i Sverige?
Nej, mina 4 äldsta är födda i Uganda. Okay, de kom hit när de var väldigt små. Och sen så... Det är jätteinvecklat, det är så många att prata om.
Men varför kom de till Sverige?
Jag vet faktiskt inte, jag vet inte alls varför min mamma kom till Sverige.
Nej.
Överhuvudtaget. Min pappa kom till Sverige för att han flydde från Idi Amin.
Okej, okay,
Idi Amin var en väldigt hemsk man, tycker jag. Jag gillar inte alls.
Nej.
Men han höll på med ganska mycket så här teater och sånt i Uganda tillsammans med hans 2 eller 3 bröder. Och jag tror att det finns ju ingen som berättar det här som min pappa gör, så det blir så töntigt när jag ska försöka återberätta. Men jag tror att i den här teater, de hade en föreställning, och i den här föreställningen så var det någon form av men det var något politiskt i det. Och så var väl någon av Idi Amins liksom folk där och såg och tyckte inte om det här. Och så skulle... Ja, men då skulle de bort liksom. Så mycket... De flydde väldigt länge liksom, från Idi Amin. Men jag tror att när de kom upp till kanske Grekland typ, så tappade han. Lost track of them.
Alltså, man vet ju så lite om Uganda. Det enda jag vet om Uganda, det är ju deras...
Anti-gay-bilag.
Precis.
Nej, alltså media snackar ju inte om Uganda. Alltså, det är ingen som pratar om det.
Hur är läget i Uganda idag liksom?
Ingen aning.
Har du varit där någon gång?
10 år sedan.
Uh-huh.
Det var väldigt länge sedan.
Men är det liksom... Är det krig där? Är det någon konflikt som försiggår där?
Det är nog inte krig.
Nej.
Eller nej, det tror jag inte. Då hade min pappa sagt det. Men jag tror att det är ganska lugnt. Min pappa ska... Dit snart, tror jag, att han hade inte åkt dit ifall det inte var lugnt liksom.
Ja. Ja, han kan åka dit nu trots att...
Ja, det minner ju.
Borta så länge.
Ja, gud, han kan åka dit. Det är ingen fara så. Det är bara det
att... Om en lång tid tror jag att de ändrar sina gay-lager?
Alltså, jag vet inte. Jag hoppas att det är nyss liksom.
Ja.
Det där jag är så himla arg på riktigt.
Mm.
Jag såg en dokumentär, God Loves Uganda, på Netflix. Ganska länge sedan. Har du sett den?
Nej.
Nej, jag ser den. Den är väldigt, väldigt intressant att så här, bara fatta. Och jag, när jag såg den här, alltså jag blev så arg. Jag satt hemma själv och blev så arg. Och bara så här, jag tror att jag gick... Jag har Twitter, men jag brukar liksom inte twittra jättemycket.
Nej.
Men så tror jag att det där fick mig att gå loss, 100%. Alltså jag blev så arg och så här, frustrerad över att det är så. Det är bara så sinnessjukt att en annan människa, för det är ju det här, det handlar verkligen, att en annan människa ska bara, ja men du får inte, du ska dö. Varför? För du tycker om en kille. Okej, då tänker man sig, varför stör det dig? För jag vill inte veta vad ni gör i sovrummet. Man bara, don't give a fuck then.
Kan du vara stolt över Uganda?
Alltså jag har liksom inte, jag har inte så nära relation till Uganda på det sättet. Nej. Överhuvudtaget. Jag vet liksom inte vad jag skulle vara stolt över, om jag skulle vara stolt eller om jag är stolt. Jag har ingen aning.
Jag fick en mail för typ, vad är det nu, 2 veckor sedan. Från en kille som hade hittat mig på Instagram. Som var asylsökande från Uganda.
Okay.
Nere i Malmö. Han hade suttit i asyl i 2,5 år. Och han lyckades inte få Migrationsverket att kolla på hans case.
Mm.
Liksom. Han hade jobbat för Ugandas ambassad, typ Schweiz eller något sådär. Och när han hade gjort det, då hade han kommit ut som bög där. Och då hade liksom Ugandas stat fått reda på det. Så då flydde han till Sverige. Och nu så hade det tagit lång tid så att han typ riskerade att bli tillbaka skickad till Uganda liksom. De vet ju om att han är bög där nere, så de vill ju straffa honom. Eller döda honom. Jag blir så icke-stolt av att vara... Jag är stolt för Sverige för mycket, men jag blir fan inte stolt på när vi inte kan ta hand om någon som är asylsökande på 2,5 år. Liksom, som riskerar att dö. It's fucked up. Hur reflekterar du över sexualitet? Vad är din sexualitet?
Alltså jag har ju liksom alltid... varit intresserad av killar. Det är så det har varit sedan jag var liten. Men jag tycker liksom inte om de här, alltså, orden homosexualitet.
Nej.
Att vara heterosex. Alltså det där. För det känns som att... vad, låt en människa bara gilla den.
Ja,
men gilla. Men det blir... jag minns... vad heter den? Heter det? Finns det en tidning som heter QX?
Ja.
Ja. Mm. Jag blev någon så här årets hetero.
Aha, ja.
Och jag bara så här, vad då årets hetero? Vad menar ni med det här? Det känns som att ni bara, bam! I pannan liksom.
Ja.
Och så finns det en tjej på Warner som var homosexuell. Och så frågade jag henne, eller för att jag gjorde någon fotogrej och hon följde med mig på den. Så frågade jag så här, jag bara, kan du förklara det här med så här, vad då ordet heter? Hon bara, nej, det betyder liksom att gayvärlden gillar dig.
Mm.
Och jag bara, aha, okej. Det blir jag ju glad över liksom. Ja. Men att var, ja, men Sabina blev årets hetero. Jag vet inte, jag tycker inte att det känns så himla roligt.
Och, nej.
Jag vet liksom inte riktigt.
Är det en väldigt konstig beteckning?
Ja, men det känns också som att det blir väldigt mycket så här hetero versus homosexuell. Du vet, att det blir så mycket...
grejer.
Ja.
Men jag tycker, jag kämpar ju för att försöka få bort kön överhuvudtaget på lång sikt. För jag förstår inte, alltså typ bara pass och liksom rent juridiskt. Jag förstår inte varför vi ska ha man och kvinna. Alltså, jag förstår om man har en stopp eller slida om man har olika preferenser rent sexuellt. Men jag förstår inte liksom varför det ska finnas lagstiftat eller liksom överhuvudtaget sådana grejer. Jag tror det skapar mer förtryck och liksom segregation än bara liksom... Förstår du vad jag menar? Ja. I alla fall, tillbaka till din barndom.
My childhood.
Your childhood. Var gick du i skolan någonstans?
Jag gick i skolan i Hammarbyhöjden, Södermalmskyrkans kristna skola.
Det var en kristen skola? Hur kristen var den?
Alltså, lärarna var kristna och vi hade liksom kristendom som ett separat ämne och religion som ett ämne. Och sen så hade vi en gång i veckan hade vi någon så här, ser man, samling på morgnarna. Eller på någon morgon. De andra sjöng.
Men var det liksom frikyrka eller var det liksom svenska kyrkan? Eller?
Nej, men det är nog en frikyrka. Det är Södermalmskyrkan. Så att jag tror att det är en frikyrka.
Går du i kyrkan nu?
Nej.
Är du troende nu? Kan du beskriva din tro?
Jag tror ju... sen jag var liten så har jag alltid... jag har liksom växt upp i ett kristet hem. Jag har gått i en kristen skola i 9 år. Jag har sjungit gospel sedan jag var liten. Alltså så allt det här liksom med Gud och... alltså, kristendomen kom där hela tiden för mig. Min pappa är pastor.
Ja, din pappa är pastor?
När jag gick i skolan, i grundskolan, så var det så mycket... jag pratade om det igår senast. Det var så mycket... det var så mycket kristet i, alltså, rakt framför mig hela tiden. Och det var mycket så här, man är ju så liten så de skulle liksom lära en hur man ska vara. Eller så här skulle du vara som människa. Och det var väldigt mycket så här ser världen ut där ute. Men här är vi så här.
Mm.
Så kändes det. Och det var det 9 år. Så när jag slutade i 9:an så var jag ju jättetrött på det här. Svintrött. Jag bara, jag vill inte... Jag har väldigt svårt för att... Svårt för när någon annan ska säga till mig vad jag ska göra. Och inte tala om varför. Utan säger bara så här, gör inte det. Jag vill ju att du ska kunna argumentera så här. Gör inte det för att... Så liksom. Det var mycket så att man var liten och bara så här... dricka aldrig alkohol typ. Och man bara, varför? Bara, gör inte det. Det är en synd. Man bara, det är mycket som är en synd i det här livet. Men varför då? Mm. Så alla de här små sakerna, så jag var så himla nyfiken när jag var...
På gymnasiet.
Ja, men tonåren liksom. På så här, jag vill liksom kunna skapa min egen relation med Gud. Jag vill inte att någon annan ska tala om för mig hur jag ska tro och vad jag ska tro på. Liksom, det är ju en sak mellan mig och...
Gud.
Ja, och ingen annan. Ingen annan behöver liksom bry sig om det. Så jag, nu var det väldigt länge sedan jag var i så här kyrkan och så. Men jag tror ju absolut. Det gör jag. Och, det är en, och sen så vet inte jag ifall det är liksom för att jag alltid har gjort det. Alltså frågorna ställer jag mig själv väldigt ofta. Liksom. Tror jag för att jag borde tro? Tror jag för att jag har liksom växt upp med att det här tror du på? Eller är det för att jag gör det jag innerst inne? Det är så himla svårt.
Men. Vilka värderingar tror du med dig från kyrkan?
Att jag tror på kärlek. Jag tror på att om jag försöker sprida så mycket kärlek som möjligt, så tror jag att det blir bra resultat i slutändan. Än om jag inte gör det. Jag tror på att behandla någon annan som du själv vill bli behandlad. Jag tror på att alla vi är lika mycket värda. Jag tror på att det finns himmel.
Vad tar du inte med från kyrkan?
Det finns jättemycket saker som står i till exempel i Bibeln som man liksom har citerat. Det var så tydligt då hur hierarkin mellan mannen och kvinnan. Att mannen var över kvinnan. Det tar ju inte jag med mig.
Men jag får de som är bokstavstroende på Bibeln. Tror de på det?
Jag har ingen aning. Det är så jävla svårt liksom, att tala för någon annan på det sättet. Men det finns alltså, Bibeln är en så sjukt tjock bok. Med jättemycket bra saker som är så här. Men det finns också jätteskeva grejer som står i den. För det är människor som har skrivit den.
Jag tycker att det man ska ta med sig från kyrkan, som inte fanns där jag växte upp. För jag växte inte upp så jävla kristet. Jag växte upp på Östermalm. Där religionen är karriär. Det är att lycka kommer ifrån att ge. Liksom. Lycka kommer inte från att göra med 1 miljon på att åka på en lyxresa. Utan lycka kommer från att starta en skola i Afrika och se de barnen växa upp och lära sig läsa.
Verkligen.
Det tror jag verkligen är en sån grej.
Verkligen, absolut. Men också så här, att inte vara så ego.
Vi måste fan lära oss det. Och bara välja prestigen, liksom. Säger jag, som jobbar med att peka in folk på en nattklubb. Där alla bara är egon. Nästa gång du kommer, Sabina, till Spybar, då ska jag säga så här. Sabina, ställ dig sist i kant. Var inte så jävla ego.
Var inte så jävla ego.
Men du, du sa att din mamma och pappa aldrig hade varit tillsammans. Var det så här ett one night stand typ?
Alltså jag vet inte.
Det var någonstans där vi var. De träffades på någon så här Uganda-samling.
Ja, alltså jag minns bara, jag föddes och jag hade två föräldrar som... Jag liksom aldrig sett mina föräldrar kramas eller pussas eller visat någon form av kärlek till varandra.
Bodde de ihop då?
Ja. Men jag tror att det var liksom för logistik. Alltså för att så här, många barn, det blir bättre. Alltså du vet, bara för att göra det enkelt liksom.
Och hur länge bodde de ihop?
Min mamma flyttade typ när jag var 8. Så hon åkte ganska mycket fram och tillbaka.
Fram och tillbaka till?
Från alltså Uganda och Sverige.
Var det Uganda hon flyttade när du var 8?
Precis. Hon flyttade hem till Uganda. Och var väl, alltså hon kom ju, hälsade på, någon hälsade på, så bodde hon hos oss liksom.
Hon hade ju ett barn sedan innan, sa du?
4 barn, men de bodde hemma.
Okej, så din pappa tog hand om hennes 4 barn. Och så åkte hon till Uganda. Vad gjorde hon i Uganda då?
Ja, nej.
Okej. Har du frågat henne?
Nej.
Nej. Skulle du vilja fråga henne?
Ja, fast alltså, det här liksom, det är så mycket mer än bara det här som jag säger nu. Förstår du vad jag menar? Det finns liksom... Jag tror att det är väldigt mycket jag skulle behöva förklara. för att man ska förstå situationen eller så fatta varför det är som det är. Och det tar ju flera dagar liksom.
Att förklara.
Ja, men det är väldigt invecklat. Men
om du gör det, försöker sammanfatta det.
Nej, men jag vet inte alls vad. Min mamma drog väl dit för att hon kände att hon behövde göra det. För att hon, så här, this is what I wanna do. Så gör de inte. Jag tycker det är ganska idiotiskt, det har jag sagt. Men det går liksom inte att ha en... Alltså det går liksom inte att ha en dialog med min mamma på det sättet. Mm. Och ett så är det väldigt mycket kulturkrock mellan mig och henne. 100%. Hon tycker jag är en liten svenne, till exempel.
Mm.
Och det finns, hon har liksom växt upp på ett sätt som funkade på hennes tid. Och liksom, hon är född liksom 1966. Det funkade då liksom, på 70-80-talet. Liksom.
Men, i Uganda.
Ja, i Uganda. Men det är inte samma här. Det går liksom inte att jämföra de grejerna. Mm. Så hon kan liksom inte applicera det som hon har lärt sig där. Jo, det kan hon ju såklart, men det kanske inte går att använda.
Mm.
På mig här, men så det är väldigt svårt att liksom prata på det sättet, men jag är inte ledsen för det.
Men på vilket sätt skiljer sig en så här Uganda-uppfostran mot en svensk uppfostran?
Alltså Uganda-uppfostran är ju aka en afrikansk uppfostran.
Mm.
I Uganda så är det väldigt mycket att föräldrar, du har liksom föräldrarna väldigt högt upp och sen har du barnen längre ner. Mm. I någon form av så här hierarki-grej liksom.
Mm. Men då är jag frågar, blir man, för att jag har en vän som kommer från Afrika som bor här hemma i Sverige. Och hennes föräldrar var lite så vi möttes i det hela. Hon blev slagen som barn av sina föräldrar. Mm. Liksom. Och kanske, du vet inte så här, grovt misshandlad. Men hon blev liksom tillslagen. Liksom. Mm. För att det var hennes föräldrars kultur.
Mm.
Var det så för dig också?
Nej, så jag blev inte slagen och slagen. Alltså, grejen är så här, växer man upp i ett sånt hem med föräldrar och släkt och familj från Uganda till exempel, så vet jag om, och så här, när man har varit där, jag ser ju hur, jag menar, barnen blir liksom linjal på fingrarna i skolan. Det fick man ju här förr i tiden också, men förstår, de fortsätter ju med den grejen och får smisk när man blir till. Det är verkligen, och jag fattar att det är så här funkar det här. I get that. Det är liksom cool. Men gör det där. Jag gör det helst inte alls. Men jag menar, det där har ju pågått i flera generationer.
Mm.
Och liksom.
Men din mamma, kunde någon slå dig med en linjal på fingrarna? Eller?
Nej, hon kunde inte. Hon kunde typ såhär, vet du,
knäppa dig i pannan?
Ja. Jag känner mig inte såhär, åh gud. När jag var liten så knäppte min mamma in på pannan. Det har gjort mig väldigt, väldigt ledsen. Och nej, inte alls. Men sen så tror jag att det är ganska mycket överlevnadsinstinkt. Nej, men jag vet inte. Att man bara så här, skitsamma.
Jag har 2 år av min uppväxt som inte jag kan minnas.
Va?
Ja, för att nu har jag gått tillbaka och läst journaler liksom. Och så står det saker som man blev utsatt för. Och så bara man liksom, det där bara försvunnit ur mitt huvud.
Mm.
Liksom. Jag minns inte de sakerna som står där. Att man liksom blev utsatt för det, om man ska förklara.
Mm.
Men det som jag tänker nu i mina äldre dagar, det är att alltså, oavsett det där fysiska liksom, och det är klart att man kan vara oklart, alltså utsatt för olika saker fysiskt, de sakerna är inte dugg lika jobbiga som det psykiska.
Nej.
Att, alltså, att ens föräldrar har kunnat göra något mot en på det sättet, att ens föräldrar inte har gjort andra saker, alltså.
Jag tror faktiskt att det kan vara en till att jag inte har gått och bara såhär, åh gud, min mamma smiskade mig när jag var liten. För att det var inte det som var problemet.
Nej.
När jag var liten var jag ledsen för att hon drog. Det var det som var jobbigt.
Mm.
Jag tror till och med att... Alltså till slut, om jag kunde... Jag vet att jag, en period så att jag och min kusin, vi var väldigt busiga. Jag gjorde saker som inte... Jag vet inte riktigt vad vi gjorde, men vi fick skit ganska ofta.
Mm.
Och hon kunde så här... lägg ner! Skulle liksom smiska med någon toffel liksom. Och jag minns hur jag låg där och typ absolut inte brydde mig. Alltså jag låg verkligen där och bara så här, snart är hon klar. Och så kom jag på så här, nej shit, jag måste be låtsas gråta nu, för att då kommer hon fatta att hon ska sluta. Liksom. Vet, många sådana grejer, så det gjorde mig ingenting. Man hade blivit härdad liksom, sen. Men som du säger, det som var jobbigt var ju liksom att jag, men det, 8 år, går i skolan, tror att min mamma skämt mig från dagis, men hon gör inte det. Alltså det är mycket sådana grejer liksom. Och det var svinjobbigt, men det är också så här, det är så svårt för mig att prata om hur det var då när jag så starkt känner vad som är nu. Förstår du vad jag menar?
Jag frågar mig. Men om vi tänker så här, om vi antar att efter den här intervjun, den kommer ut, du delar den här någonstans, många Sabina-fans, 14 år från Afrika, bor i en förort i Stockholm, går in och lyssnar på den här podden. Och de lever i det här just nu. Att de blir smiskade, de får ingen relation till sina föräldrar, de känner sig inte älskade. Vad skulle du vilja säga till dem? Eller vad skulle du vilja säga till Sabina, 8 år?
Hang in there. Det blir bättre. Det finns inte så mycket man kan göra i den situationen. Alltså, fattar du, om man är 14 år och bor hemma liksom med sina föräldrar, man kan ju inte bara fly. Utan...
Nej.
Jag vet inte, jag hade nog bara sagt till mig själv, hang in there, det blir bättre. Men som sagt, det var inte det som var problemet för mig.
Präglade det här hur du såg ditt egen värde?
Jag vet faktiskt inte. Jag har nog aldrig tänkt på det på det sättet.
Får jag bara säga, vad fint att du vågar prata om den här saken.
Ja, för det är så det är.
Ja. Jo, men hur många tror du inte skulle ljuga och bara, nej men det var skitbra.
Ja, barndomen?
Ja.
Jo, men jag har ju, det är ju, jag tror att det är en del av att liksom, jag tror att man verkligen måste acceptera vart man kommer ifrån och för att kunna gå vidare och för att kunna utvecklas som människa. Det går liksom inte att ha halva foten kvar i det förflutna och försöka gå framåt. Det går verkligen inte. Så man får lite så här, okej, vad är problemet? Varför gör jag så här? Jo, det är för att jag går runt och hakar upp mig på det här som jag känner mig väldigt ledsen över. Vad gör jag? Då får man väl lösa det på det sättet. Det är det jag har gjort liksom.
Älskar du din mamma?
Det är väl så.
Tror hon älskar det?
Det är hon säkert. Men alltså... Jag går inte runt och känner, jag älskar min mamma.
Nej.
Men jag gör ju det. Det vet jag att jag gör. Men enbart av syftet för att hon är min mamma och hon har fött mig.
Okej, vi lämnar det här ämnet då.
Ja.
Karriären, var startade den? Du var bakgrundssångerska från början till andra artister, om jag minns rätt.
Jag har ju sjungit väldigt länge.
Ja.
Och mycket. Jag fick mitt första körjobb när jag var 15.
Åt?
Jenny Wilson.
Aha, ja.
Så det var jag och några fem till från Tensta Gospel Choir där jag...
Ja, var du med i Tensta Gospel Choir?
Ja, precis.
Är det lika coolt som man föreställs att vara med där?
Vad menar du?
Att det är så här mäktigt, det är så här power, alltså, man stärker varandra genom gospel och musik liksom.
Men det är en väldigt familjär känsla, det är väldigt skönt. Det har varit väldigt skönt att ha den grejen att gå till en gång i veckan.
Vet.
Speciellt mitt i livet liksom, så får man stanna upp och bara göra det man tycker är härligt. Så det tycker jag har varit det var väldigt viktigt för mig att gå dit och väldigt viktigt att liksom ha den med mig. Men så jag körde med när jag var 15. Och sen så hoppade jag runt där tills... Alltså, och körde bakom andra artister.
Hur fick du ditt egna skivkontrakt liksom? Var det så att de hörde dig sjunga bakom andra?
Alltså, jag vet... Grejen att jag... Med tanke på att jag sjöng så mycket... Eller körde så mycket så träffade man ju... Men artistens folk.
Ja.
Oftast. Och så här... Ja, du jobbar där. Och...
Uh-huh.
Man lärde känna branschen. Alltså de som jobbar liksom på skivbolag och alla de här bokningsbolag och förlag och allt vad det är. Och så minns jag bara att det var någon gång som bara... Jag minns att jag skulle på ett möte. Jag har ingen aning om hur det mötet ens...
Vem var mötet med? Minns du det?
Med Warner.
Okej, som är ditt skivbolag.
Mitt skivbolag.
Still.
As we speak. Jag tycker det... Nej, men jag minns faktiskt inte alls hur jag ens hamnade. Jag minns bara att jag satt där och bara, oj, vänta. Varför sitter jag här? Och då så hade jag typ inte så mycket. Alltså, det är inte som att så här, ja, Sabina, här hör du massa låtar som vi vill ge ut. Utan jag hade några låtar som jag hade skrivit. Och det var lite mer sån här har jag suttit i min säng och skrivit en låt. Och som jag hade spelat in. Mest för sakens skull. Alltså bara för att... lära sig att göra den grejen, att skriva en låt, spela in den, alltså du vet, hela den grejen.
Men det känns för mig då att 90% av alla som kommer in i musikbranschen hamnar fel från början. Men det känns som du hamnade rätt från början när du kom in.
Mm.
För att du fick rätt människor runt omkring dig för det du vill göra. Stämmer det?
Ja, alltså det har ju inte alltid.
Var det så här, du, för din A&R är Kalle på honom, eller hur? Mm. Det var så att du kom in, du träffade Kalle. Det var liksom...
Men jag hade inte Kalle från början.
Nej.
Jag hade, när jag blev signad där så jobbade inte Kalle. Kalle började jobba så några månader efter. Men jag hade en annan A&R innan.
Mm.
Som jag var väldigt, väldigt missnöjd med.
Varför var du missnöjd med hen?
För att jag minns att så här, jag blev signad, jag var fett taggad på det här och den här personen lovade mig guld och gröna skogar. Jag trodde inte på det, men minns att jag blev bokad upp i studion i CEO så många veckor. Sa att så här, jag har ringt in producenter och låtskrivare som kommer och jag drar till studion och det är ingen där.
Uh-huh.
Så att jag liksom får sitta i en studio med en dator och så här, försöka göra någonting på Logic som jag absolut inte kan. Så det var mycket sånt som bara, så jag blev så himla arg på att så här, du har liksom screwed me over för många gånger. Så att jag fick gå in och klaga för jag kände att det här går inte. Jag kommer liksom inte kunna göra det på det sättet. Och sen så fick jag Kalle.
Om vi ändå bara tar musikbranschen som ett fenomen liksom. Mm. Den är oerhört skitig på många sätt.
Mm, det är det säkert.
Och jag tycker framförallt att den är skitig. Ett, för att artister är människor, men det är också en förbrukningsvara. Liksom. Alltså, artisterna är ju en produkt för alla bolag. Liksom. Mm. Mm. Det gör det gärna. Det andra som jag tycker är problem med att jobba, det är att folk är ju regel outbildade. Liksom. Jag är ju själv outbildad. Men alltså, folk är ju outbildade, så folk har liksom ingen så här ödmjukhet för att liksom reflektera över hur man är en bra ledare eller ledarskapsutveckling eller liksom hur man är på ett visst sätt. Håller du med mig?
Jag förstår vad du säger och jag kan absolut se det också. Mm.
Men jag tror det finns få branscher där det finns så många backstabbers.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falska ord och liksom folk som utger sig och babblar som i musikbranschen.
Mm. Alltså, jag har inte fått
utstå det.
Nej, inte så jättemycket egentligen. Sen så...
Har du någonsin känt att du har blivit liksom utnyttjad? Ja, det har du ju gjort när du fick falska ord och åkte till studion.
Ja, men jag minns att den grejen... Alltså, jag blev verkligen riktigt arg.
Mm.
Alltså, på riktigt. Jag bara så... Vad är det här? Mm. Det känns himla, jag tyckte det var sjukt taskigt att göra så.
Men det är också så här, hur tänker en person som gör så?
Jag har ingen aning.
Nej.
Men det är också så här, varför säger man... Det är som att jag skulle bara... Alltså, Beyoncé kom hit om 5 minuter.
Mm.
Hon kommer komma in och joina den här podden nu.
Mm.
Du bara, fett. Jag bara, ja, alltså, hon kommer 5 minuter. Mm. Varför skulle jag säga som inte kommer? Det är helt idiotiskt.
Jag vet. Du är väl bättre att inte säga något. Och sen så, om hon kommer så,
precis.
Wow.
Men verkligen. Nej, så den början där så gick det inte så bra liksom. Mm. Och sen så skulle jag lära känna Kalle.
Ja. Din nya A&R. Finns det någon så här, i musikbranschen som du känner att den här personen vill jag ge liksom en extra shoutout till?
Men det är Kalle.
Mm.
Faktiskt.
Jag gillar också Kalle. Fan, jag känner en så här... Jag känner Kalles flickvän väldigt bra.
Mm.
Men jag känner så här, Kalle, fan, honom vill man lära känna bättre. Mm. Jag frågade om han vill äta lunch med. Han bara, jag är på semester den här veckan. Gav inte förslag på en utsätt. Jag bara, okej. Han kanske inte vill äta lunch med. Sen så gav jag honom ett VIP-kort till Spybar. Han hämtade aldrig ut det. Så det kändes så här, ja.
Ja, det kanske var fyllde 40.
Det är inte första gången jag blir dissad av en kille, så att jag är så jävla val. Ja, förlåt.
Nej, men jag tycker...
Men hur upplever du... Vet du vad? Första gången vi träffades så berättade du en sak för mig som jag var så jävla imponerad över.
Vadå?
Att du inte hade någon manager.
Ja, ah, nej, men det har jag nu.
Och vem är det?
Det är min körledare sedan jag var 14.
Aha, ja.
Så det känns väldigt bra. Jag hade ju inte det innan för att jag... Inte litade på någon så mycket.
Nej, och grejen är så här, 90% av alla som har en manager, alltså, man behöver inte en manager så mycket. Du behöver typ en jurist för att kolla dina avtal. Liksom. That's what you need.
Mm.
Men man behöver inte någon som håller den i handen hela jävla tiden.
Nej, men det som känns väldigt skönt nu är ju att det är väldigt många liksom som pratar samtidigt. Skivbolag, förlag, bokningsbolag, USA. Det blir väldigt jobbigt om lilla jag ska...
Hålla den kontakten hela tiden.
Så det är väldigt skönt att...
han gör det.
Ja, men sen har ju han alltid... Alltså, även när jag inte har... Innan du började jobba ihop så har jag alltid gått till han. Alltså, ändå. Alltså, men liksom, vi är väldigt nära. Jag är gudmor till hans dotter. Alltså, du vet, vi liksom...
Fint.
Ja. Så det är väldigt, väldigt, väldigt... Och han är liksom... Jag tycker att han är anledningen till att jag gör det här ganska mycket. För att han är den som liksom har satt mig i många musikaliska sammanhang som har lett till någonting mer. Han gav mig min första körjobb, Jenny. Alltså det mycket hör.
Hur upplever du branschen annars då? Upplever du att den är hel och ren? Eller upplever du den som Anton Ewald att alla drar koks i den här branschen?
Alltså jag vet inte. Jag liksom fokuserar ganska mycket på det jag gör. Mm. Och jag vet...
Hur ofta kommer du i kontakt med droger?
Alkohol är ju var och varannan dag, tänkte jag säga.
Ja, men... I gemene mans ögon är ju alkohol inte en drog. Sen är väl det kanske en annan debatt, liksom.
Ja, precis. Nej, men...
När var senast du såg kokain?
Jag har nog aldrig sett kokain. Jo, då, en gång.
Men, är det sant?
Jag tog... Ja, men jo, jag såg det en gång, typ. Mm. På någon fest, någon som bara... Jag bara, jävlar...
Har du aldrig testat kokain själv?
Aldrig.
Har du testat någon drog?
Gräs.
Ja. Det är väl inte en värre drog än alkohol. Nej. Eller kanske, för jag har fan vänner som har rökt på så jävla mycket nu. Och har gjort det så jävla länge. Det är så här 5 jointar om dagen och typ 2 år. Alltså de är som sengångare.
Men man blir ju en grönsak.
Långsamma.
Men man blir ju en grönsak. Ja. Då blir det ju.
Det är galet.
Faktiskt. Men jag tycker alkohol är värre.
Ja, alltså så här, gräs skadar regel inte andra människor. Alkohol skadar regel andra människor. That's a very big difference.
Faktiskt.
Mm.
Sen så påverkas man ju olika av alla droger, så att det går liksom inte att säga att du blir värre av det här än det här. Utan...
Mm.
Men det var valid point, det du sa.
Mediebranschen och musikbranschen har ju hypat upp dig väldigt mycket. Du är ju extremt hypad.
Hypad.
Och ofta bygger ju liksom media upp en artist. Eller så här gör media, massmedia. De bygger upp en artist som skriver lovord. De skriver bra saker om den för att bygga upp den. För att sen kunna skjuta ner den. Vad kommer de skjuta ner dig för?
Jag tror inte att de kommer göra det.
Nej. Det finns ingenting som de bara kommer bara...
Ja, men det vet jag inte. Det har ju inte hänt än i så fall.
Nej.
Återstår att se. Try to shoot me down. Media.
Jag älskar ju artister som vågar stå för saker och ting.
Mm.
Som inte bara är så här, jag sjunger lite om kärlek, jag är en söt brud och sen så har jag inga åsikter.
Mm.
Vad står du för? Vad kämpar du för? Hur använder du ditt kändisskap, artistskap till att påverka världen till att bli?
Jag är 100% jag.
Ja.
Och det tycker jag är jätteviktigt att vara, för att jag tror att när jag var liten och liksom satt och kollade på MTV eller ZTV eller vad det var och kollade så här musikvideos eller framträdande av massa artister, så är det så mycket som är, du vet, show. Det är liksom inte på riktigt, och det är liksom bara massa pålägg hela tiden, och man fick väldigt sällan se vem personen faktiskt är som står och sjunger. Vilket gjorde att jag trodde inte att jag kunde göra det där. För att det där är inte en vanlig människa.
Nej.
Så att jag ville sjunga jättemycket när jag var liten. Jag så här, sa ju någon gång att jag blir artist, men jag trodde ju inte på det.
Nej.
Jag la ju inte någon kraft eller någon tyngd i den grejen. Det gjorde ingen annan heller.
Mm.
Det var mycket så att du sjunger fint och gör det så är det ju skitbra. Men, ja. Och jag vet att det finns så många som bara tänker att de inte kan göra det här.
Mm.
Och jag vet att de kan det. För att kan jag?
Kan.
De. Alltså på riktigt.
Ja, ja.
Och det är ingenting man säger bara för att låta klämsäck. Kan jag, kan du. Men det är verkligen så.
Mm.
Det är bara så att man måste väl bara vilja det liksom. Och sen om man tänker så här, frågor utöver det. Så jag var ju Rwanda och Kongo i början av året.
Mm. Med
Clowner utan gränser.
Ja.
Och tre. Men vi var där och vi hängde med barn. Vi var på ett barnfängelse, vilket var det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv.
Va? Vad är det?
Ett barnfängelse.
Men alltså ett fängelse för barn?
Ja.
Som inte är som en ungdomsanstalt utan är en real prison för
killar. Ja, de var så här, väldigt många killar. Och alla killar liksom sover i en liksom, cell eller vad man säger. Så här på jättetunna madrasser.
Ja. Hur gamla var de liksom?
Det var nog allt från, alltså jag vet inte, någon kanske var 9 till 13. Någon var 17. Alltså det var
men vad kan man göra för Ola när man är 9 för att hamna i fängelse?
Men mycket av det handlade om att vi frågade det så här, vad sitter de inne för?
Ja. Mm.
Och mycket så här, barn som har stått på gatan, alltså gatubarn som de bara placerar in där, eller lite äldre barn typ så här, 13, 15 där någonstans. Så kanske de har haft sex med någon och den här tjejen har då blivit gravid och då så bestämmer familjerna sig för att när vi slänger in om där det blir bäst så typ.
Men alltså nu måste jag bara säga en sak som jag tycker är rätt sjuk. Om det är ett gatubarn som står på en gata och man vet inte vad man ska göra med den, så man kastar in den i ett fängelse. Mm. Liksom. Så här, vad fostrar man barnet till att bli då? Och nu kommer jag till det som är sjuka. Man tycker alltså på riktigt att det är en bättre uppväxt än att låta barnet adopteras bort till ett gaypar.
Mm. Tydligen.
Mm, okay,
Men det jag tycker är så sjukt. Det som jag tycker är så sjukt var att när vi var där så pratade vi med fängelsedirektören eller vad han heter.
Mm.
Och han trodde ju på riktigt att det de gör där är skitbra.
Va?
Ja, alltså han visade oss runt och så. Ja. Han pratade om liksom det här stället som att så här, det här är bra för barnen, för våra ungdomar. Ja. För man bara så här. Och det är faktiskt typ ett av de jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså just den grejen. För att när jag gick, jag minns att det här var liksom mot slutet av resan. Jag skulle hem och jag skulle snart spela på Petri Guld.
Mm.
Och vi hade liksom förberett oss ganska mycket för det, för Petri Guld, och kom det asfett. Vet, man har liksom det. Så kom man hit och så bara, jag och min gitarrist Oscar, vi sjöng för barnen.
Mm.
De var liksom som en liten innergård liksom.
Mm.
Så sjöng vi. Och sen så ställde sig en av barnen, och så någon snubbe rappade lite så här, och jätteduktig. Men så var det en kille som kom och sjöng.
Mm.
Han sjöng en låt på typ franska typ.
Mm.
Och jag hade så svårt för att inte gråta.
Mm.
För jag tänkte att jag kan inte sitta där och gråta. Vadå, lilla Sabina från Sverige hälsar på barnfängelse.
Mm.
Och ett av barnen sjunger. Då skulle jag, du vet, det var
perspektiv. Liksom.
Precis, och man var bara tvungen att sitta och bita ihop. Och bara så här, du vet, bara försöka vara lite glad och ge dem liksom bra energi.
Mm.
Men när jag gick därifrån, alltså jag störtbölade i bilen. Alltså det gick inte. Jag blev så extremt arg på att tänka att där står han och sjöng med alltså hela världens hjärtan. Alltså jag har aldrig sett det där i hela mitt liv.
Mm.
Det var så sjukt på riktigt. Och här ska jag åka hem och sjunga på Petri Guld. Och han är kvar där. Och ska om någon timme bli liksom inkastad i den här cellen. Och så ska de... Och jag kände så att så här kan det inte vara. Det blev så jävla... Den resan gjorde liksom att jag måste... Jag vet inte hur jag ska göra, men någonting ska jag göra.
Ja.
Och också väldigt mycket för att så här, många av de barnen som man träffade där... Det blir så nära för mig på något sätt.
Ja.
För att jag vet att jag har familj och släkt.
Mm.
Som bor i såna områden till exempel, eller så här, det var många som så här, oh men, det var en liten pojke där som såg ut, som var jättelik min lillebror till exempel, och det gjorde mig jätteledsen.
Ja. Men vet du vad det viktigaste är? Det viktigaste är att man gör något. Alltså det handlar, att inte bara sitta här passivt i Stockholm, äta middag, tre rätters middag på Strandvägen 1 och liksom inte göra någonting, eller sitta uppe i Arvidsjaur och äta på den lokala pubben. Alltså att göra någonting samtidigt, så att man bara, ett för sin egna skull, att man får perspektiv på saker och ting.
Ja,
men också att man lämnar den här världen och vet om att när jag dör, ja, har jag gjort den här världen lite bättre. Jag har inte bara varit här och konsumerat. Liksom.
Men jag blir så himla frustrerad, för att jag vill göra någonting right away och jag vill att det ska rädda alla.
Ja.
Och därför blir det så svårt för mig, för jag vet inte vart jag ska börja. Jag vet liksom inte.
Börja med att göra någon så här bidragskampanj. Samla alla dina rika vänner för de donerar pengar. Så hittar en organisation där nere som jobbar med det här.
Men jag vill åka dit igen. Jag vill åka tillbaka. För det, jag tror det blir en annan grej. Alltså, det, varför jag åkte med Clown utan gränser var för att de sa så här, man, det finns många liksom organisationer med så här UNICEF och Rädda Barnen och sånt som, och Läkare utan gränser som försöker liksom få barnen att överleva. Men Clown utan gränser försöker få dem att börja leva igen. Genom att till exempel bara få dem att skratta. Detta var ju det vi gjorde, vi skrattade med barnen jättemycket. Och det var så en så magisk känsla att få göra det med de här barnen. Och känna att så här, det här är pure glädje, liksom. Det är glädje på riktigt. Så jag ska tillbaka någon gång.
Om vi går till alla så här kontroversiella saker. Så här, du känns ju liksom väldigt PK-brud.
Va?
Tycker du inte det? Okej, vad med dig är inte PK?
Men okej, vad med mig är PK? Jag vet inte. Jag har aldrig, alltså, jag har ingen som har sagt så.
Okej, du är en svart ung kvinna som tar plats.
Varför är det PK?
Som är dig själv.
Ja, okej. Ja.
Nu håller du inte med?
Jo, det är ju det.
Ja.
Ja.
Men vad med dig är inte PK? Vad är det för åsikt som inte är PK?
Jag vet inte.
Nej.
Ingen aning.
Vad tycker du om SD?
Men alltså, är det ens en legit fråga?
Vad tycker du om SD?
Men de är bajs.
Ja. Vad ska vi göra åt SD? Hur ska vi bemöta SD?
Oh. Alltså jag försöker oftast bara...
Får du mycket rasist skit?
Nej.
Nej.
Det är inte. Men det känns som att det är för att jag inte riktigt låter det bita.
Ja.
Det finns ju folk som reagerar på allt som någon säger. Och det blir väldigt mycket status och mycket kommentarer. Och då går ju de bara igång på det. Det fortsätter och då tar jag aldrig slut. Det är liksom en status varje dag om någonting. Och det känns som att... eller jag har lite så här skitit i det. Tänker inte låta dem stoppa mig från att göra det jag gör. Liksom.
Nej.
Och jag ska ingenstans liksom.
Vad vill du säga till alla de människorna som röstar på SD? Jag tror inte vi har någon lyssnare på den här podden i och för sig som säger att det är 100 000 som lyssnar på den här podden, men då får inte man lyssna på den här och rösta på SD.
Nej, så det är väl lite så här...
En bög och en svart människa pratar om invandring och hur vi ska hjälpa folk och omad och gånger. Det känns inte riktigt SD-vänligt.
Men jag tycker det är orimligt. Orimligt!
Ja. Jag försöker bara själv komma fram till vad vi ska göra. Ska vi dumförklara mer? Ska vi ta debatten mer? Vad är rätt väg? Rent publicistiskt så måste vi liksom få dem att sluta vara offer. Alltså, det Sverigedemokraterna publicerar själva på sin YouTube-kanal är ju när folk demonstrerar emot dem så att de blir martyrer. De publicerar inte när de står på torr i en rasistisk småstad och blir hyllade. För det liksom skapar ingen subkultur.
Mm.
Jag tror dels det måste vi sluta göra dem till offer eller martyrer. Och det andra är att de andra partierna måste börja starta engagemang. Liksom.
Mm.
På det sätt som Jimmie Åkesson gör, som Gudrun Schyman gör, som Donald Trump gör. Skapa ett engagemang. Annars Lindberg Batra och Stefan Löfven säger bara samma saker. Det blir tråkigt, ingen bryr sig.
Mm.
Skapa en rörelse.
Men verkligen.
Mm.
Jag brukar inte tänka så mycket på politik.
Nej.
Faktiskt. Det brukar bara... Det känns som att det blir alltid något kaos när man... kommer in på det.
Mm. Alla har ju hört din musik. Men jag tror inte att alla känner igen dig på stan.
Nej.
Är det korrekt?
Så är det nog.
Ja. Men du känns väldigt integritetsfylld. Är det också korrekt?
Vad menar du?
Ja, men att du kanske inte ställer och gör så ska du låta.
Nej, alltså, nej, jag vet inte.
Skulle du göra, har du gjort så ska du låta?
Nej.
Nej. Skulle du göra så ska du låta om du fick förfrågan?
Jag tror att det var på när jag skulle få förfrågan.
Nu? Det spelas in idag och imorgon?
Nej, det hade jag inte gjort.
Nej. Och hur kommer det sig?
Jag vet inte. Alltså jag tittade fett mycket på så ska du låta när jag var liten. Jag tycker det är roligt liksom. Ja. Men det känns lite ploj.
Ja. Men det känns som att du liksom inte är så folklig.
Ja, men kanske, alltså det kan inte jag svara på. För att jag vet ju inte. Det där handlar ju om hur människan och människorna uppfattar mig.
Mm. Vad vet folk inte om dig?
Jag dansade väldigt länge. Har jag gjort. Spela fotboll. Jag vet inte. Det känns som att jag pratar ganska mycket om allt med det.
Finns det någonting som du liksom inte har pratat om?
Men alltså, nej, jag vet inte. Men jag kan säga, det kanske inte folk vet, men om inte man har känt mig länge. Men jag hade en gång i tiden så hade jag kort och knallrött hår.
Okay.
Väldigt märkligt. Alltså, du menar jag ketchuprött. Ja. Jag blekte det själv. Och hade, jag gillade det då. Jag tycker om det än idag. Men det var väldigt så här. Kände man mig då så hade man bara så här, inte trott att jag någonsin skulle göra det. Överhuvudtaget.
Vad får jag inte prata om här?
Alltså, du får ju prata om vad du vill. Sen vet inte jag för att svara på allt. Det går liksom inte att säga.
Okay. Men vad ska det vara den frågan som jag ställer som jag du reser upp och går ut ur studion? Det finns ingenting jag kan säga.
Vadå, du letar efter det?
Ja, nu blir jag ju lite taggad på utmaningen. Om jag kan hitta någonting.
Bränn inte den här bron nu. Låt oss förbli sams. Men jag vet faktiskt inte. Du får testa mig.
Ja, vad vill du prata om mer?
Prata om dig.
Ja, det har jag inga problem med. Okej, vi gör så här. Du får ställa en fråga till mig. Vilken fråga du vill? Vad vill du fråga?
Jag har ju ställt hur många frågor som helst till mig.
Ja, men precis.
En. Vad är det pinsammaste du gjort?
Jag...
Det måste vara pinsamt på riktigt.
Ja, men det här är pinsamt på riktigt. Det här blir lite... Fan, jag vet inte om jag berättat det här innan eller inte. Skitsamma. Det här var typ ett halvår sedan. Jag är på gymmet. Ska gå in på gymmet. Har glömt mitt gymkort. För jag har glömt min plånbok. Men jag går från kontoret till gymmet. Jag har glömt min plånbok. Går in bara, fan, ja, skitsamma. Hej. Daff heter jag. De bara, vi vet vem du är. För de vet vem jag är på gymmet. Oh yeah. Kommer in. Går ut. Efter gymmet bara, men jag måste ju gå och köpa någonting och käka. Innan jag går tillbaka till kontoret. Så jag går in på Konsum. Tar en sån här djupfryst rätt. Går till den här självskanningskassan. Skannaren ska betala. Bara, vänta, fan, jag har ju glömt plånboken. Och då... Nej, det är så pinsamt. Då så frågar så här, den personen bakom mig, kassörskan, den som är där för att assistera. För jag liksom ska ju då gå tillbaka med rätten. Och bara, förlåt, är det något fel? Och jag bara, istället för att säga bara, jo, men jag glömde plånboken, så säger jag, nej, men jag råkade ta fel produkt. Så jag går tillbaka till frysen och ställer tillbaka den här. Går tillbaka till, liksom ska gå ut ur butiken och då står hon där. Hon bara, hittade du inte rätt produkt? Jag bara, nej, jag kunde inte hitta den. Hon bara, okej, vi kan kolla vad är det för produkt du letar efter? Jag bara, nej, men det är så här kyckling, äpple, kanel, ris, grej, typ. Och då, hon bara, nej, men jag tror inte vi har den här. Och då kunde jag ju bara liksom, okej, då får jag gå någon annanstans. Istället så säger jag, jo, men ni har den här, för jag köpte den här i morse. Varpå hon går och hämtar två av sina kollegor. Och så står de där, tre liksom så här, en meter ifrån mig och diskuterar. Och jag bara, nej, men det är så pinsamt. Så jag vet inte vad jag ska göra. Och jag bara kollar bort mot självskanningskassorna. Och jag bara, nu står ingen där borta. För hon står här. Så jag rusar. Jag bara, nu springer jag. Det är liksom en gång. Jag bara, jag kan inte det där. Jag springer. Varpå det är sådana här spärrar när man ska ta sig ut. Som jag ska hoppa över. Tar ena benet. Hoppar över. Liksom... Och så fastnar då min gymbag i den här spärren.
Men fy fan!
Och så vänder jag mig om och så ser jag, liksom, jag sitter så här fast, ska lossna. Så ser jag hur de tre står och kollar på mig och bara, vad håller han på med? Och jag fattar. Och vad springer jag därifrån? Här... De måste ju tro att jag har snattat
det
någonting.
Ja, men det tog ju aldrig slut. Det är nej. På en evighet. Ja,
det här är den matbutiken som ligger närmast min, mitt jobb. Så Konsum på Tinjagatan, Sveavägen. I apologize for this. Men det var vad som hände.
Fy fan, vad kul.
Men jag gör rätt mycket pinsamma saker. Väldigt ofta. Faktiskt.
Det känns som att du skiter i.
Ja, ofta. Men där fick jag ju någon form av hjärnsläpp. Jag vet inte fan vad jag på mig. Men du, på tal om att göra bort sig och vara inkompetent till att vara en normal människa. Det här med relationer är jag inte bra på. Men det är ju du. Det har jag kommit fram till.
Ja.
Om vi lyssnar på dina låtar så har ju du mycket, mycket koll på kärlek.
Mm.
Och du är i en relation just nu.
Mm.
Har du haft många relationer?
Första.
Är det första?
Mm.
Jag såg att jag hade formulerat frågan till hur många dudes har du varit med? Men då menade jag alltså inte hur mycket stock du hade fått, utan hur mycket...
Nej, men det är min... My only one.
Ja. Men jag känner så här, du är ju snygg.
Åh, tack, vad glad jag blir. Ja.
Du är charmig.
Åh, tycker
du. Men du är också lite svår på samma gång.
Ja, men det vet jag.
Så du måste... Det känns som liksom det bästa sättet att få killar.
Alltså, grejen är ju att...
Jo, men du har det, för att ibland så känner jag så här, åh, Sabina tycker om mig, vi klickar, vi är vänner. Och ibland känner jag så här, hon hatar mig så mycket.
Jag hatar inte alls.
Jo, men ibland kan det vara så här, nu har hon inte svarat på mitt Facebook mest på 12 timmar, liksom, vad händer? Alltså, då får man ju så här, ja, skitsamma, det är inte det vi ska prata om. Jag vill bara att du lägger det på minnet, jag är en känslig bög som mår dåligt av sådana saker.
Jag
och ibland känns det som att jag hatar mig. Så nästa gång du ser mig så får du vara lite mer entusiastisk.
Mm.
Vem vinkar vi till?
Det var en man som var på Warner.
Aha. Ja, då förstår man hur korrupt radiovärlden är.
Precis.
Okay.
Men...
Så jag tänker att du ska få lära mig 5 snabba omrelationer. Är du på?
Mm.
Mm. Hur får jag en kille på kroken?
Alltså jag tycker liksom inte, fast nej fan, nu måste vi bara pausa lite. Jag tycker liksom inte att man ska, det funkar för vissa, men jag hade aldrig gått och bara, kör läget kexet, ska du följa med mig hem och tro att det där ska vara något sätt att hitta någon snubbe på. Jag tror väldigt mycket på att passa med mötas, prata med den andra personen.
Ja.
Konversera. För att det handlar ju någonstans om att, jag tycker det är väldigt fint att träffa någon person ute till exempel som man absolut inte känner. Och så bara säger man hej och så bara pratar man och man bara så här, det klickade.
Mm.
Det finns så många gånger någon försöker prata med, eller man försöker prata med någon och det bara...
Inte okay,
det här var jättekonstigt.
Mm.
Det är ju vilken stelaste konversationen jag haft på jättelänge.
Mm.
Så jag tror man måste liksom bara slappna av i det.
Mm.
Bara vara precis så som du är.
Mm.
Och så får någon säga, Daff, jag gillar dig precis som du är.
Men om vi är lite realistiska, det har gått 26 år. Det har inte hänt. Ja, så här, det här är ju mitt problem. Jag träffar någon, jag gillar saker som går snabbt och effektivt. Så jag blir ju superintensiv. Och jag säger, okej, bra, när ses vi bra? Då så avklarar vi det här. Och så bara blir jag kär. Men det måste ju liksom gå på två dagar. Från man träffas tills man är ihop.
Ja, det liksom. Gjorde det för mig och min pojkvän.
Ja.
Fast vi kände varandra väldigt långt innan det här hände. Måste jag bara säga.
Mm.
Men... Ja, fast då får du
men hur får
vara,
jag alltså? En kille på kroken? Ja,
men du får väl lugna ner dig lite.
Jo, men jag blir så uttråkad när jag lugnar ner mig. Då tröttnar jag ju bara på killarna. Okej, så här. Hur gör jag för att inte tröttna på någon?
Det måste du träffa någon. Det är sjukt intressant. Det är väl det det handlar om.
Ja, jag tror jag har gått igenom varandra böger nästan. Så jag...
Men alltså, mycket, jag tror mycket handlar om så här...
Kan inte jag bara få vara med din och din killes relation?
Ska jag ringa Rickard och fråga?
Ja.
Du, Rickard, Daff... Alltså, kan vi bli 3 nu?
Har jag träffat Rickard?
Jag tror det.
Okej, men jag svarar. Vi kör det här samtalet. Jag är Rickard. Du ringer upp till Rickard nu. Ring, ring, ring. Ja, det är Rickard.
Så kan du inte säga.
Jo, nu ska du pitcha in där till Rickard. Ring, ring. Där är Rickard.
Hej, älskling.
Hej, älskling. Vad är du? Vad har du på hjärtat?
Du, tänkte fråga en sak. Hur känner du för att bli 3 i det här förhållandet?
Ja, men tänker du, jag och Molly på Pettersson Hammar, absolut. She's single, she's funny, she is hot.
Nej, jag menar hennes manager, Duff.
Va?
Ja.
Vem är det? Hur är han?
Du vet, Duff.
Men hur är han? Beskriv honom.
Men du har träffat honom väldigt många gånger, tror jag. Rolig, lång, glad, utstrålar väldigt mycket bra energi.
Är den där energiska hjärnan som man blir så jävla irriterad på hela tiden?
Han
som inte kan ta en chillpill.
Fy fan, så var det inte hade låtit så.
Ja, det funkar absolut. Ge om det lite rohypnol bara så att det går lite till. Syns klockan 19, jag har middag redo. Bli vägg och lasagne och lite tapas. Tjena.
Jag tror faktiskt inte han hade sagt så.
Men du tror ändå att någonstans att han hade gått med på det?
Nej, men det är klart inte han hade. Jag hade inte gått med på det.
Okay.
Jag kan inte vara tillsammans med två personer samtidigt. Eller vi kan inte vara tre stycken som är tillsammans med varandra.
Men jag kan vara typ ett barn som har sex med eller någonting.
Daff!
Förlåt, vi går vidare.
Fan!
Nu kommer jag dra massa av våra Facebook-vänner.
Okay.
Och så ska du säga det första ordet du kommer att tänka på. Okay. Som jag säger daff så säger du...
Du sitter ju här.
Ja, jag vet, men jag kommer inte säga daff, men det var bara ett exempel.
Aha, okay.
Mm. När jag säger daff så säger du...
Rolig.
Okej, okay, ja. Mm. Okej. Okay. Okej, då drar jag första namnet då. Mm. Andreas Weise.
Ingen aning.
Okej. Okay. Du måste svara snabbt då. Du ska vara första.
Jag försöker, jag ska göra mitt allra bästa, okay. Jag lovar.
Andreas Wik.
Ja. Åh, Andreas, han är så härlig.
Andreas Weise. Testa på nytt.
Nej.
Nej, okej. Okay. Danny Saucedo.
Härlig.
Daniel Paris.
Kul.
Jakob Julian.
Ja. Ja, Julian. Ofta du säger Jakob. Jag blev så förvirrad när du sa Jakob Julian. Jakob Julian.
Nej, men jag trodde du tänkte på Julian Hernandez nu.
Ja, men vem pratar du om?
Jakob Julian, han är långsmal av Gilla Bonders.
Ja, oh, fabulous.
Ja, han är så jävla rolig.
Fabulous.
Han har förstås fest på lördag med temat Luxury Bonders.
Han är ju fabulous.
Du får absolut vara min plus annan. Isa Tengblad.
Mm, trevlig.
Joel Ige.
Bäst.
Men vad är kärlek? Okej, okay, för alla, ingen här som lyssnar på det vet kanske vem Joel IG är. Men alla jävla artistmediebranschen vet vem Joel IG är. Joel IG är min kollega på Spybar. Som av någon anledning, han är jättesnäll, han är jättehärlig. Men han är inte någon som tar plats. Jag förstår inte hur han kan känna absolut allt och alla. Och framförallt, alla i den här världen vet vem Joel IG är.
Mm.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte.
Vad är det Joel IG har? Vad är det som gör att du tycker att Joel IG är superhärlig?
IG. Nej, men jag träffade han i Göteborg för några år sedan. Och han, första mötet, väldigt trevlig, väldigt snäll, hjälpsam.
Ja.
Och har alltid varit bara så här. Bra vibes och man klickade ganska fort liksom. Han är ganska enkel människa, tycker jag.
Så här, han är en enkel människa, han har en bra kropp, believe you me. Och sen så tror jag också att det är att jag har gjort en analys på hur man ska dansa på krogen för att få ragg.
Okay.
Man ska inte fulldansa, man ska inte dansa för stora rörelser, utan man ska dansa små rörelser, liksom lite med hela kroppen och långsamt. Och okay, precis så dansar han.
Mm.
Jag tror att det är hans taktik. Skitsamma. Joel, jag tycker om dig. Michaela Hamilton.
Fantastisk människa.
Mm. Molly Pettersson Hammar.
Knäpp i huvudet.
Molly Sandén.
Fin.
Oscar Sia.
Också knäpp.
Pontus Formgren.
Ja, men jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej. Känner du honom?
Nej, men inte så bra.
Nej. Rasmus Flykt.
Ja, det här kommer inte gå fort. Jag kan inte bara slänga ur mig ord. Jag måste verkligen tänka på det här. Jag måste tänka på vad jag säger om. Rasmus Flykt är bra karisma.
Mm. Seinabo Sein.
Seinabo är syster.
Mm. Sonny i Norli och KKV.
Jag gillar Sonny. Sonny är en väldigt trevlig och härlig och glad person.
Mm. Sara Larsson.
Sara. Sara är... vilket ord? Det känns jättesvårt.
Mitt ord hade varit vild.
Ja.
Mm.
Ja, men det kan jag hålla med om.
Hon är fan mig vild.
Hon är vild, men hon är också otroligt härlig och bra.
Jag har hånglat med tre av dessa.
Va?
Gissa vilka.
Jakob Julian.
Jag kommer inte säga rätt eller fel.
Okej.
Okay. Så ska jag gissa på tre.
Okej, okay, jag måste bara tänka på alla du
ska. Ska jag säga namnen igen?
Ja, säg alla namn.
Andreas Wik, Andreas Weise, Danny Saucedo, Daniel Paris, Jakob Julian, Isa Tengblad, Joel Ige, Michaela Hamilton, Molly Pettersson Hammar, Molly Sandén, Oscar Sia, Pontus Formgren, Rasmus Flyx.
Ja, men fy fan, varför ser du så snabbt?
Norli och Sara Larsson.
Okej, okay, Jakob Julian tror jag.
Mm.
Ja, men jag vet inte. Oscar Sia.
Jag kan ju säga namnen, så kan du bara säga ja eller nej om du tror att jag har hånglat med dem.
Ja.
Andreas Wik.
Nej.
Andreas Weise.
Nej.
Daniel Saucedo.
Va?
Daniel Paris.
Nej.
Jakob Julian.
Ja.
Isa Tengblad.
Nej.
Joel IG.
Nej.
Mikaela Hamilton.
Ja, för fan.
Molly Pettersson Hammar.
Nej.
Molly Sandén.
Nej.
Vad ska jag säga?
Gud vad det inte går att läsa av det. Det är väldigt svårt. Nej.
Pontus Formgren.
Jag vet inte. Fan ska jag
veta. Ja, men vad fan? Det är klart jag hånglar med Pontus Formgren. Annars skulle han inte vara med på listan. Det finns ju ingen som lyssnar på det här som vet vem Pontus Formgren är annars.
Jo, det kanske.
Ja, han är min long lost love. Han är fan den charmigaste personen jag känner. Rasmus Flyt. Vi bor ändå ihop, jag och Rasmus.
Ja, vadå? Det spelar vi då.
Men det är sent på natten, man. Ja. Sina Bosse.
Nej.
I wish though. Hon har en bra hångelaura, tycker jag.
Ja, men...
Det känns som att så här, hon är lite så här tillbaka där. Och sen jävlar när hon kör. Jävlar vad hon skulle hångla upp med. Så. Norli.
Men jag har väl sagt tre nu.
Ja, du har sagt typ fem.
Jag har sagt jättemånga.
Ja. Jag insåg när jag läste upp listan att det var nog mer än tre personer på den här listan. Som jag
alltså, hade ju inte berättat ändå.
Nu ska vi prata om Time. Som du precis har släppt. Det är din nya singel.
Let's talk about it.
Vad handlar Time om?
Time handlar om... jag vill att folk ska make up their own minds about it. Mm. Men...
Vad handlar Time om för dig?
För mig handlar Time om en relation som... jag tycker inte leder någon vart. Och att jag känner lite så här, I'm done with this.
Mm.
Skittråkigt att det blir så här. Mm. Men det är fine, det behöver bli så här. Vi behöver liksom, vi behöver gå separate ways för att det här med liksom, och vad är det här slösar man bara tid på.
Mm. Berätta om den, eller så här, saker om den som är roliga, inte typ så här, den här personen har skrivit låten, 'cause no one gives a shit. Folk vill höra typ så här, jag var naken när jag skrev den här låten.
Nej, men det var jag inte.
Nej.
Tyvärr. Fast det hände väl ingenting så. Alltså, jag satt i studion med Eminike och min bästa kompis Omandi och vi hade väldigt 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 roligt och det var.
Var ni i Stockholm eller London?
Vi var i London.
Och då är det inte olagligt att berätta om du rökte på eller inte när du ska låta.
Nej.
Rökte ni på i studion, du och M&AK?
Ja, men inte den gången tror jag inte.
Nej. Men alltså, det där måste jag ändå fråga så här. Om M&AK bjuder på Maja, kan man säga nej då? Eller blir man för starstruck?
Klart man kan säga nej.
Ja.
Han är så man blir lika, han är så himla så här.
Jag hade inte
kunnat. He wants some.
Oh yeah. Oh really?
Han säger så trevligt att man vet att man har det, alltså, möjligheten att säga.
Okay,
inte bara så, you want to smoke that? Man bara, shit, okej.
Okay. Han säger det artigt.
Väldigt artigt, men det låter, allting låter lite artigt när man säger det på brittiska.
Vi ska avsluta här nu, men först Sabina, hur tycker du att det här gick?
Jag tyckte det gick bra.
Var jag snäll?
Du var för snäll.
Kommer du fortsätta... Ja, du var snäll. Men det är någonting med dig som jag inte kan läsa av dig. Jag tycker våran grej är ändå väldigt intressant. För jag gillar dig väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker du är väldigt ball och inspirationsrik. Och jag tycker om de sakerna du står för. Men vi är också två helt olika människor i dagsläget. Eller så här, jag är oerhört energisk och speedad människa.
Mm.
Som kan sitta ner och ta det lugnt. Men i regel så har jag liksom 2000% batteri.
Mm.
Du är väldigt lugn. Liksom. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Och vi kommer också från... Du kommer från en kristen bakgrund. Familj i Uganda. Lalala. Mm. Jag kommer från en ateist familj på Östermalm. Liksom. Alltså... Det är liksom två olika världar möts.
Ja, men det är lite
samtidigt som jag tycker om dig och så här, sjukt mycket. Men det gör ju att när du kollar på mig så där som du gör nu, du kollar lite snett åt sidan, kisar lite med ögonen. Jag blir ju lite rädd.
Varför då?
Därför att du har en annan attityd. Liksom.
Än vad du är van vid.
Du har en hårdhet i ditt sätt att vara som inte mina andra vänner har.
Ja.
Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Mm. Det menar jag inte som någonting negativt. Jag tror det är definitivt en anledning till varför du har nått så långt. Men jag är bara väldigt ovan vid det.
Mm. Get used to it.
Get used to it. Och för alla er som inte har gjort det än, gå in och lyssna på Sabina Dumba Time på Spotify.
Time.
Kan du ge oss ett litet smakprov?
Over.
Oh yeah. Tack så mycket för att du kom hit. Sabina!
Tack så mycket.
Dumba är redo för att tundra!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Produceras av I Like Radio.